Den här veckan sponsras podden av Vision. Då var vi tillbaka
i poddstudion.
Förra veckan så pratade ju vi om kärlek.
Ja. Otroligt avsnitt tycker jag.
Verkligen. Det tycker du.
Vad tyckte du?
Ja, det var bra. Det var kul.
Vi kom ju också in då.
Ja, precis. Då började du prata om... Ja, vad pratade du om?
Min förstörda sexuality.
Ja, exakt. Men då sa jag, lämna det.
Ja,
eller hur?
Väldigt här, exekutivt.
Men som grejen är, det har vi, och det som är bra, Cassandra, med att vi faktiskt har tagit det här nu, tror jag. För du har faktiskt nämnt flera gånger i podden att nu kommer att det här är ju, men du har blivit våldtagen.
Mm.
Vilket du säger i förra podden och har sagt tidigare, men vi har liksom aldrig gått in på djupet.
Nej, för ni har aldrig frågat något.
Nej, men sluta nu.
I helvetet.
Nej, men ja, vi tänkte ju tillägna den här veckans avsnitt till sexuellt våld.
Och sexuella övergrepp.
Övergrepp. Och vad det gör med en på lång sikt.
Mm.
Vi vet ju inte, eller vi tänkte då prata ut från oss själva.
Så,
helt
ja,
enkelt. Våra egna erfarenheter.
Ja. Men också typ så viktigt då, alltså, kanske tänka på det, men det kommer ju säkert komma fram här nu, är att alltså, sexuella övergrepp är ju inte bara en våldtäkt i skogen. Alltså, nej. Det kan ju verkligen vara, alltså, allt från att man har blivit tjatsexad till, nej, men det är ju så stort spektra. Mm. Och att
ja, också att de absolut största, främsta, va? De flesta våldtäkter som sker och övergrepp sker ju i nära relationer.
Precis.
Inte av randos i skogen.
Nej, verkligen inte.
Och väldigt att, liten del som sker.
Men att man också typ har lärt sig att acceptera att det är så. Och att man inte har fattat kanske förrän nu när samtalet är mer så att men allt det här är sexuella övergrepp. Och,
ja. Du lyssnar på Det Skaver podcast med mig, Cassandra.
Med mig, Elsa.
Och med mig, Nadia.
Igår... Så när vi satt och pratade om hur det här samtalet skulle se ut så skickade ju du, Cassandra, en text till oss som du har skrivit tidigare, eller?
Ja, precis. Det var några år sedan som jag skrev en Facebook-status som blev väldigt delad. Alltså man fick tusentals delningar som senare blev upplockad av Metro, så att den blev en typ krönika eller debattartikel eller vad fan det heter i Metro. Tidningen. Så den blev väldigt delad. Och det här var innan MeToo, det här var 2016. Och jag märkte liksom att oj, så här, folk pratar inte om de här sakerna. Mm. Jag har alltid pratat om övergrepp på ett väldigt casual sätt. Alltså det är typ så jag möter allt som är lite jobbigt i mitt liv, har jag insett nu. Mm. Att jag är lite så här, ja, jag blev våldtagen!
Mm.
Det hände.
Oj.
Ja, nu går vi vidare. Jag till exempel sa ju exakt så när jag blev av med min oskuld, när jag blev våldtagen och sa, ja, men skönt att då är det över, slipper jag ångest inför första gången. Det var så jag liksom tacklade såna här saker, 13 år gammal.
Igår när jag läste den här texten i alla fall,
jag fick läsa den i chock.
Ja, jag med. Det här är, du ska få läsa upp den, Cassandra, så att
ja, jag
för de som inte
också.
Alla kanske, jag till exempel hade inte läst den.
Nej.
Jag kanske missade just den medietidningen den dagen. I don't know.
Jag hade inte heller läst.
Och jag tror att det är många fler som inte har läst den också.
Men jag tror framförallt att det är så många som kan känna igen sig.
Men gud. Alltså. Ja. Orkar du läsa
den? Ja, jag kan läsa den, är ganska lång, men
men vi kör.
Vi kör. Jag minns hur några av killarna i klassen tjatade på mig och min klasskompis att vi skulle klä av oss och visa oss nakna i ett av lekrummen på fritids. Och hur de sen stod och tittade på oss och skrattade. Då var vi 8 år. Jag minns när jag var 10 och var på kollo. Och den där 13-åriga killen som jag varit så kär i. Som tvingade in mig i en garderob och kysste mig mot min vilja. Och hur jag sen försökte slita mig loss och lyckades springa därifrån. Och ramlade i trappan och stukade foten för att jag var så himla rädd. Men jag vågade inte berätta för kolloledarna vad som hade hänt. För jag skämde så mycket över att jag varit en fegis. Jag minns han som söp mig och min vän full på en hemmafest och att vi kysstes under kvällen. Senare vaknade jag upp i en skinnsoffa, helt naken, och samma kille låg på mig och var i mig. Jag minns att det gjorde väldigt ont mellan mina ben och att jag blev väldigt äcklad av hans andning i mitt öra. Då var jag 13 och det var första gången jag hade sex. Jag minns killarna i skolan som tvingade in mig i ett hörn, höll fast mig och tog på mina bröst och stoppade ner händerna innanför mina byxor. Jag minns att jag skrattade samtidigt som jag sa åt dem att lägga av. Jag ville ju inte vara en tråkig tjej. Men egentligen ville jag springa därifrån och grina. Under tiden så gick flera lärare och vänner förbi. Ingen gjorde någonting. Det var ju bara en helt vanlig dag i högstadiekorridoren. Jag minns en pojkvän och hur han ville ha sex med mig hela tiden. Gärna flera gånger om dagen. Och hur jag alltid hade ont där nere. Jag minns en gång när han höll fast mig och slet av mig min tröja framför hans vänner. Och hur alla skrattade när mina bröst blottades. Jag minns en annan gång när vi bråkade och jag grät för att jag var så rädd att han skulle göra slut med mig. Jag minns hur han då slet av mig mina byxor och trosor och hade sex med mig mot en vägg i en källare medan jag fortsatte gråta. Jag minns en kille jag brukade umgås med väldigt mycket. Jag var så kär i honom. Men det vågade jag ju aldrig erkänna för honom, för då skulle han ju säkert sluta umgås med mig. Jag minns hur han nästan dagligen kallade mig för hora, hur han brukade slå mig, dra mig i håret och tvinga mig att suga av honom. Jag minns hur jag intalade mig själv att det, tills det blev en sanning, att jag älskade den där behandlingen och att det var någonting som jag tände på. Jag minns killen som skulle köra hem mig efter en utekväll. Jag råkade somna i hans bil och sen vaknade jag upp vid ett hotell vid Arlanda där han sa att vi skulle sova tillsammans. Jag ville verkligen inte sova med honom, men jag vågade inte säga någonting. Väl i rummet så betalade han för porr till tvn och började ta på mig. Jag tänkte att om jag inte kysser tillbaka och ligger helt stilla och inte rör mig så kommer han fatta att jag inte vill. Men han struntade i det och han fortsatte tills han var klar. Efter upptäckte jag att jag fått mens. Han blev äcklad och bad mig fixa nya lakan och tvätta mig. Dagen efter körde han och hans kompis hem mig och skrattade hela vägen tills jag blev avsläppt hemma. Jag minns grannen under mig som trakasserade mig en sommarkväll genom att ringa på min dörr flera gånger, kasta sten på mitt fönster och senare lämna en lapp i min brevlåda där det stod: "Hej, det är matte på plan 1, kom förbi mig, jag har en liten överraskning till dig." Och hur jag inte vågade sova hemma på flera dagar efter det. Jag minns mannen som förföljde mig från tunnelbanan i somras och hur jag släppte in honom när han gick efter mig in i porten. Men jag kände på mig att någonting var fel, så jag gick ut på gatan igen och då gick han också ut. Jag försökte gömma mig och när han försvunnit en bit bort så sprang jag in i porten upp till min lägenhet. Bakom mig hörde jag hur någon kommer in i porten och springer upp för trapporna. Jag hinner in, låser dörren och ser några sekunder senare hur samma man kommer springandes upp för trappan och letar efter mig. Som tur är såg han inte vilken lägenhet jag tagit mig in i och försvann efter ett tag. Jag minns varenda berättelse om sexuella övergrepp som mina tjejkompisar har berättat om för mig. Men jag kan inte påminna mig själv om en enda killkompis som själv har erkänt sig har utsatt någon tjej för ett övergrepp. Det går inte ihop alls. Det är så jävla viktigt att det skrivs och pratas om det här hela tiden. För de flesta unga förstår inte ens att det här är något problematiskt. Tjejer förstår inte att de är med på saker de egentligen inte vill. Och killar förstår inte alla gånger att det de gör är fel. Mina minnen är inte på något sätt alls unika. Våldtäktskulturen är på riktigt. Ja. Det där är 10% av vad jag har varit med om ungefär. Nej, men kanske 20.
Det som slår mig först och främst är ju att du har liksom du har skrivit upp, vi snackar år, vi börjar med pojkar.
Barn.
Det är ju där det liksom, det börjar ju där. Du var alltså 10 år när du klädde av dig för att du inte vågade säga nej då, för att du ville ju inte egentligen.
8
år var
det. Ja, vi gick 8.
Men att så här, ja men så här ska man väl göra då eller? Mm. Eller vad, alltså, det är ju så jävla sjukt.
Det är sjukt. Och jag minns, alltså jag har massa sådana minnen från typ dagis också. Alltså att det var liksom att saker och ting var väldigt sexualiserat redan där. Alltså att man var nakna, man tog på varandra, man stoppade in saker i varandra. Alltså det var man ju själv delaktig, man kanske leker som barn. Men liksom, alltså det sexuella och att kroppen är, någonting man kan ta sig frihet, alltså en annan persons kropp är någonting man kan ta sig frihet med, upptäcks ju redan i den åldern, alltså i barn, alltså förskoleålder.
Ja, men och frågan är om typ när det, alltså när det switchar från att vara ett, alltså barns som gemensamma leker. Nyfikenhet på typ så här, att du har en snopp och jag har en snippa som är så, oj de kollar grejer, de stoppar in, alltså jag vet inte, det här är kanske jättenaivt, men att man bara så, de stoppar in saker i näsan och här finns ju ett tillhål. Nej men alltså så, jag vet inte, men att, för att det går ju ganska fort sen till att det faktiskt blir sexuellt, alltså till att kvinnan då, till att det, man slutar vara jämlikar i den nyfikenheten, till att man då, alltså säkert redan i lågstadiet, att det är då flickorna är objektifierade och pojkarna styr den här leken.
Exakt.
Och sen så blir det då mellanstadiet, högstadiet, alltså då utvecklas det här ju till att det blir mer, alltså våldtäkt.
Ja, men ett starkt minne jag har också är att jag, att det var många äldre killar i skolan som var intresserade eller liksom höll på med mig på olika sätt. Jag var väldigt tidigt utvecklad. Jag fick mens när jag var 9, jag hade bröst när jag var 9, 10. Jag var lång, alltså jag var typ lika stor som tjejerna i 6:an när jag gick i 3:an. Så att jag kallades också för typ Pamela Anderson av killarna i 6:an, för det var ju den snyggaste tjejen i världen på den tiden.
Hon hade tuttar.
Ja, hon hade enorma bröst.
Och det tog du ut, alltså du uppfattade det som en komplimang då? Kanske?
Nej, jag tyckte det var väldigt obehagligt för jag var 10 år. Alltså, jag hade aldrig ens pussat en kille. Jag var livrädd. Men väldigt snabbt så, jag tror att jag väldigt snabbt lärde mig att anpassa mig efter förväntningarna.
Det är det jag har tänkt, för den har jag verkligen haft funderingar från igår kväll när jag läste det här. Att, hur är det som flicka att få höra de grejerna? Och blir det till slut att säga, ah, men jag är den.
Så är det ju. Jag för om du är 10 år och blir sexualiserad. Mm. Av 12-åriga killar, 13-åriga killar som går i 6:an. Och tjejerna i 6:an ville också vara bästis med mig för att jag hade så stora bröst. Mm-hmm. Alltså på riktigt, det var en sån grej. Mm. De fick ju mig att börja liksom, vi snodde stringtrosor för att man skulle ha string. Alltså jag var 10. Och så här, de pratade med mig hela tiden om killar och jag spelade väl bara med.
Ja,
fast jag
ville
ju
vara en i flocken.
Exakt, man ville vara med och det var kul att få uppmärksamhet och att folk vill vara vän med en.
Och också typ att man kanske ganska snabbt märker att det här är ju en väg till bekräftelse.
Exakt.
Mm. Alltså en väldigt destruktiv väg, men det fattar man ju inte då.
Nej.
Som bara alltså, eskalerar.
Men det som är så här, när jag läser det här som jag har skrivit av, vad är det, för 4-5 år sedan, så blir jag så här, shit, ja, du vet, jag påminns ju också om massa andra grejer som inte jag har skrivit här.
Mm.
Och det mesta som drabbat mig drabbade ju mig inte som vuxen utan just i skolålder, alltså
som
i tonåring.
Och
det som är intressant också med den här stunden som jag beskriver på den här skinnsoffan när jag var 13 och blev av med oskulden, som man så konstigt säger, det var ju uppenbart en våldtäkt. Men det tog ju mig tills jag var kanske 24 innan jag förstod att det var det.
En fråga då.
Det har jag också en kompis, alltså jag tror jag har flera kompisar, men framförallt en kompis som jag vet har varit med om exakt samma
nedsupen och
exakt, och att hon nu då i vuxen ålder, framförallt liksom kanske då efter MeToo när man började prata mer om det, att hon bara sa, men herregud, den här gången på den här fest, det här, alltså va? Hon bara,
för att det var så normaliserat.
Det var så, hon bara, jag har aldrig reflekterat över att det här skulle vara fel.
Och problemet i det här fallet, för jag skrev ju också i här att vi var på en hemmafest och att vi kysstes. Det gjorde jag ju med consent. Jag ville hångla med den här killen. Och då tyckte ju jag, när jag vaknade dagen efter där och skulle ta mig därifrån med min kompis, så var jag så här...
Ja, det kanske är så här det går till.
Jag minns att det var ett obehag. Jag var inte... Jag fattade att det var inte helt rätt det som hade hänt.
Nej.
Men mitt sätt att hantera det var ju att liksom vara så här, ja, då slapp jag ångest för första gången. Jag hade jätteont mellan benen och jag kommer ihåg att liksom, jag verkligen tänkte så här, jo men jag kysste ju honom, vi hånglade ju. Alltså jag har ju godkänt det här. Alltså det är klart att han förväntar sig att vi ska ha sex. Så jag kunde inte se, alltså jag hade ju bjudit in honom till mig.
Verkligen.
Det var så jag såg på det.
Mm. Men hur ska du också, för det första så är du 13. Mm. Alltså din, ens alla så här 13-årings förmåga, det är ju ett barn. Men också att man pratade ju inte om det. Alltså hade ens då lagen om så samtycke.
Nej, den kom ju typ igår.
Nej men exakt. Ja. Och att,
nej men då, alltså när vi växte upp pratade man ju inte alls om de här sakerna. Nej, jag vet inte hur det är idag.
Liksom, när du berättade kanske för dina vänner, för det
Ja, men det var ju så här jag sa det. Jag skojade ju om det liksom.
Men de var ju lika clueless. Alla är ju 13 och alla är med om samma.
Det är ingen som fattar att det där
är en våldtäkt. Kanske hennes kompis hade legat i något annat rum och upplevt samma sak. Mm. Och bara, det här, jag låg med honom. Fast bara, nej, ni blev våldtagna av de här killarna.
Ja.
Och jag menar, hur gamla var de? 15?
Killarna?
Ja, eller lika 20. Gamla.
Mm. Okej. Okay. Men vi ljög ju om våran ålder. Vi var ju 17.
Okay. Men förlåt, men ändå, man bara... ser alltså,
men det är klart att man såg att vi
det
var
är klart
barn.
Att man såg att ni var barn.
Det borde man ha gjort.
Men för grejen att jag försöker inte ursäkta det här om det, att det hade varit bättre om det var en snubbe, alltså om killarna hade varit 13 eller 15, men då hade man i alla fall kunnat så ni var alltså att det finns liksom en vad ska jag säga en ovetskap i hela handlingen från pojkens håll också.
Men jag menar, det gör men en bland 20... vuxna pojkar också.
Nej, men en
eller
20...
pojkar, vuxna pojkar. Ja.
Nej, men en 20-åring som då förgriper sig på en medvetslös 13-åring.
Mm.
Det är ju så mörkt.
Mm.
Alltså...
Och tyvärr inte jätteovanligt. Nej.
Men att man typ tänker så att män i... eller att de ska förstå att du kan inte ha sex med en medvetslöst barn.
Mm.
Alltså, och att du bara, alltså att man bara accepterar det här.
Det som också blivit liksom en effekt av, alltså jag tänker också nog, det var därför jag skrev det på det här sättet, att det börjar så tidigt att det normaliserar ett visst beteende som gör att när jag sen har min första pojkvän som jag nämner här i den här texten, att han vill ha sex hela tiden. Mm. Som man kanske vill som liksom, tonårshormonstinn pojke på 16-15 år.
Men det ska ju vara...
Ja, men snälla. Ja, när jag ser tillbaka på hela min tonår, alltså jag hade aldrig sex för min skull. Alltså jag trodde det, men när jag ser tillbaka på det nu. När, jag kom inte en enda gång. De gjorde inte ens att jag blev våt. De bara tryckte in det. Därför jag hade ont konstant mellan mina ben. Jag var konstant svullen och röd. Och det gjorde ont för att man bara pressade in sin fucking kuk i mig. Det tycker alla killar gjort så. Ingen kille visste hur man får en tjej att liksom njuta under sex. Det har alltid handlat om penetrerande sex mellan flicka och pojke eller kille och tjej går ju ut på att killen ska komma. Ja. Det är vad man lärde sig väldigt snabbt. Men, man hade sex och bara för att han... Alltså det handlade bara om... Det enda jag fick ut, om jag fick ut någonting, var ju bekräftelse.
Ja.
Att man kände att yes, okej, okay,
han vill
ha
knulla mig.
Mm. Ja. Du skriver om en vän som du var kär i.
Ja.
Och han kallade dig för jättehemska saker. Ja. Vad var det? Någon maktspel som han körde på dig?
Jag vet inte. Alltså, det är ju samma med pojkvännen. Att, så här, att ha sex, att vilja ha sex hela tiden. Och till och med så att han utsatte mig för väldigt kränkande situationer med hans vänner. Det var flera gånger det här jag skrev om att han så här, skulle visa mina bröst för sina bros.
Ja. Mm. Ah.
Vad är det? Jag var din fucking flickvän. Alltså inte ens där kunde han... Alltså jag tänker så här, att killar på något sätt ändå har ett hora-madonna-komplex där man, så här, man kan behandla hororna på ett sätt, men flickvännen som är madonna skulle man... Till och med det. Alltså jag var liksom horan till och med i relationen.
Mm.
Alltså det, vad det har gjort med mig med min självbild sexuellt. Alltså, och allt det. Alltså det är ju... Jag var 13.
Mm.
Det var min första pojkvän. Vi älskade varandra.
Ja. Mm.
Och han tyckte liksom att det var helt rimligt att så här brotta ner mig och visa mina bröst för hans vänner. Och att de skulle sitta och titta på mig. Alltså, och att jag typ spelade med på det. Alltså att jag typ skrattar fast jag har ju panik.
Mm.
Det här hände så många gånger.
Hur pratade ni om det med typ dig och dina tjejkompisar? Var det typ så?
Ja, men jag minns typ att Sandra hade, som jag ju växte upp med, att hon liksom kunde ändå vara så här, men det, alltså hon var alltid lite så här, men det känns inte helt rätt typ, och jag var så här, jo, men jag har alltid varit
förstod att jag... så här, hon tyckte så här, du gör det till nu fast på ett, någonting som du absolut inte tycker är kul egentligen.
Hon, ja, men hon kunde väl ändå liksom. I magkänslan var ju ändå att det här är inte helt korrekt, men jag menar, hon var väl lika naiv som alla oss andra, men jag var så bra på att aldrig visa mig sårbar. Alltså hela min uppväxt har gått ut på att aldrig vara sårbar. Mm. Aldrig vara känslig. Alltid bara vara så här, jag är en hård och tuff tjej. Jag kan ta vad som helst. Ingenting biter på mig. Alltså så har jag varit. Så har jag hanterat allt.
Alltså det låter ju verkligen alltså, som att du sen du var ung. Alltså det är ju såna förnedrande handlingar som du fått vara med om. Det låter ju som att du blir hjärntvättad till slut.
Det blir man ju.
Ja, och tror att du tycker om våldsamt sex.
Så var det ju, speciellt med då en av de här killarna som jag nämnde här, som jag hade liksom en vänskapsrelation med i många år. Jag var jättekär i den här killen. Alltså jag, eller var, det var vad jag trodde var kärlek i alla fall. Och vi hade en så jävla weird relation. Ja, han visste mycket väl att jag var kär i honom. Vi var jättenära och han behövde, alltså vi hade som en väldigt sårbar relation där han, när han mådde väldigt dåligt, då var det mig han ringde, han kunde ligga och gråta, jag tröstade honom, jag kände liksom att, men det är som alla mina relationer har varit i vuxen ålder också, mer eller mindre,
alltså det här, att
jag,
är ju en...
det är en kille som behöver mig, jag finns där, jag lägger mig platt för den här personen, och när han hade ju sina issues, han mådde skit och han behövde projicera ut det på någon, och jag var den som fick ta det. Och han hade jättemycket problem med just hora Madonna komplex och han var arg på mig över helt orimliga saker jätteofta. Och det här ledde till att det liksom blev, han ville inte ha sex med mig. Alltså det var, jag minns verkligen att han ville inte ha sex med mig. Alltså penetrerande sex då. Mm-hmm. Så att allt annat gick bra. Typ att jag sög av honom eller att han typ tog på mig ibland. Men det var alltid liksom pendlande mellan våld och sex. Och så här, jag minns med den här personen nu, han så här, ofta körde han bil, han körde runt mig och han så här tryckte ner mitt huvud när han fick lust för att bli avsugen. Då bara pressade han ner mitt huvud mellan hans ben, då skulle jag suga av honom. Jag stretade emot och höll han fast mig i håret och tryckte med våld. Och jag menar, jag sa aldrig så här, sluta!
Nej.
Eller jag gjorde säkert det vid några tillfällen eller skrek till när det gjorde ont. Men jag menar, jag intalade ju mig själv att det här var våran jargong. Mm. Det här var skitsexigt. Jag älskar att bli behandlad som en liten Selina. Alltså så här pratade jag. Mm. Jag tyckte liksom att det var fantastiskt. Alltså det var sexigt. Och mina vänner bara, okej. Men jag var så övertygad att, vad skulle de säga liksom?
Och de själva kanske var med om liknande, alltså
kanske,
för att jag menar det här,
och så här, hur han så här, ja men när ibland han lackar på mig om jag typ bröt ihop, vilket jag ofta gjorde med honom för att jag var ju obviously helt jävla nedbruten, då tröttnade han på mig, då kastade han ut mig på gatan, fick jag gå hem mitt i snödrivor på gator. Alltså han bara behandlade mig hur som helst.
Men alltså, tror du... den här behandlingen som du har fått då sen du var liten flicka, alltså det är, alltså vi har ju pratat så mycket om självbild under det här året. Och det jag vet inte, det är som att det är pusselbitar som faller på plats nu.
Och att också typ det du berättar stämmer, alltså mycket är ju som att lyssna på dig när du pratar om ditt, alltså ex som du hade nyligen. Och det bygger ju också, eller påminner ju om det du berättar oss, att du fick vara med om i väldigt ung ålder. Att liksom att du var där för honom och han var helt förstörd, men sen samtidigt fick du också ta all skit från honom. Och att det, alltså att det blev någon så, och att det är så, eller så, inte sjukt, men att den självbilden som du är inne på, Elsa, att den liksom formas så tidigt. Eller så att det,
men mitt problem har ju varit att jag inte har förstått hur, jag tror att mitt stora problem, som också är ett problem jag har i terapi generellt med allt möjligt, är att jag är så här, okej, jag är väldigt analytisk och har väldigt enkelt för att lägga ett pussel, men, och jag förstår och jag ser liksom saker och ting och jag kan beskriva saker väldigt tydligt, så här, det här hände och därför blev jag så här och därför, men jag har aldrig bearbetat känslorna.
Nej.
Och det är det som jag har tänkt, att om man har så mycket insikter som jag har, då är man väl klar. Så jag har inte känt att jag behöver så här, gå i terapi. Fattar ni vad jag menar?
Ja. Men också så här, man kan ju inte säga så. För att jag menar, du skrev den här texten 2016. Du har varit i destruktiva relationer efter det.
Ja.
Men jag fattar vad du menar. Men,
för att, och det här är något som min terapeut håller på att försöka mata in i mig nu. Ja. Att så här, ja, du har en analytisk förmåga och en självuppfattning som väldigt många kanske inte har. Och du kanske inte får de här upplevelserna på samma sätt som många andra får i terapi, men du har aldrig jobbat med känslorna, du har aldrig gått in i dig själv.
Nej, men verkligen, för det finns ju verkligen två,
det är alltså, som att jag har ett paraplyperspektiv på mig själv, typ jag ser så här, det här hände mig, jag skriver den här texten, det här hände mig, och sen
är du klar,
är det som att, ja, då har jag bearbetat det för att jag vet att det hände det.
Men så upplever jag
för
det
att ofta, att du pratar om det öppet.
Exakt.
Ja, exakt.
Men så upplever jag det ofta i terapin, att jag kan liksom intellektualisera kring grejer, exakt, analysera grejer, jag förstår, men att jag hela tiden bara, när min terapeut är så, men jag bara, men jag tror inte på det känslomässigt. Eller min känsla är fortfarande att jag inte förtjänar det här. Fastän jag intellektuellt kan förstå exakt. Att det gör jag visst. Eller whatever. Och det är ju skitsvårt. För det är, alltså, den första, det är ju absolut ett första steg. Men det krävs ju så mycket mer. Alltså det här känslomässiga arbetet är ju
det svåra.
Det är ju det svåra. För då måste du gå in och möta alla de här känslorna.
Exakt. Och för mig, ja.
Förlåt. Jag har varit extremt skonad, om man kan säga så. Jag vet inte vad man ska använda för uttryck. Jag har inte varit med om några hemskheter på det sättet. Jag har blivit tafsad på några gånger på krogen. Mm. Och en gång minns jag att jag blev tafsad på utav några killar i vår ålder som var från en annan linje, för att vi möttes när vi skulle åka på toppen på Fryshuset. Mm-hmm. Typ, vad kan jag ha varit då? 13 eller? Mm. Alltså du vet, 14 kanske. Och att de liksom, det var liksom tafsleken på tunnelbanan.
Mm.
Och de typ körde upp fingrar i röven på en, alltså fast utanför byxorna liksom. Och vi skrattade.
Ja, och man skrattade. Men egentligen, hur kul var det?
Ja, nej, inte jättekul.
Nej.
Men jag tyckte inte att det var heller svinjobbigt.
Nej, jag tyckte inte det här var jobbigt.
Man visste inte.
För man visste ingenting. Det här är ju känslor som har kommit till mig nu.
Mm-hmm.
Och när jag då började så här, pizza, liksom lägga pusslet kring så här, hur mitt relationsmönster ser ut. Och så har jag varit så här, men jag tänker att ändå de här sexuella övergreppen har kanske inte påverkat mig så mycket ändå. Och nu har jag liksom i 33 års ålder fattat att jo, det är klart du har, din dumma jävel. Och så här, försöker typ så här, ja, men har ju tankar då på att verkligen gå djupt in i de här trauman som jag har, mina sexuella trauman, för jag tror att det 100% har påverkat min självkänsla, och att det är på grund av det här jag varit med om som gör att jag har så svårt för relationer och
förstå att folk kan älska dig.
Ja, alltså varför skulle, alltså, jag menar, om det här är vad kärlek har varit för mig, varför skulle jag tro att jag förtjänar någonting annat?
Nej.
Och för mig spelade jag ju mycket på min sexualitet också. Det var ju det som blev konsekvensen av att jag blev behandlad som jag blev. Eftersom jag blev behandlad på det här sättet och blev sexualiserad långt innan jag ens var sexuell själv, så har ju jag gått in i den rollen. Jag accepterade den bilden folk skapade av mig, och därmed var jag liksom tjejen som typ i högstadiet kunde så här, prata högt om sex, berätta för folk om sexuella situationer jag hade varit i. Och jag, inte för att jag var en uttalad feminist då, men jag tänkte väl på något sätt att killarna gör ju det här hela tiden. Varför ska inte jag kunna göra det?
Ja.
Varför jag är tjej? Varför ska inte tjejer få njuta av sex? Varför ska inte tjejer kunna få prata om sex? Så jag hade någon liksom kampkänsla.
Jo, men så här, du har ju rätt i det.
Ja.
Alltså, tjejer, men det var, ska ju få tycka att sex är härligt, men du hade ju inte härligt sex.
Nej, exakt. Det var det som var.
Men det var ju vad jag intalade mig själv. För att annars vore det ju helt sjukt om jag var med om alla de här sakerna och inte ville det. Det kunde jag ju inte acceptera och förstå.
Så du ville ju inte vara den.
Nej,
och då man vill ju inte vara den svaga.
Exakt.
Eller,
nej, men verkligen inte.
Och jag menar så här, jag har situationer där jag bodde i Farsta, att jag minns vid ett tillfälle när några killar skrek efter mig och typa hej, ropade mitt namn och började kasta pengar på mig,
ja,
alltså mynt. Och det var då för att den här pojkvännen jag hade pratade väldigt, ja, men han som blottade mina bröst inför alla, så han pratade om vårt sexliv väldigt
explicit
inför liksom hela sitt fotbollslag, alla sina kompisar, och det gjorde att jag liksom var, ja, men horan. Helt enkelt. Och då tyckte killarna att jag var äcklig, och jag var bara så här, jag har fucking knullat med min pojkvän. Ja. Alltså,
va? Men för jag kommer, alltså på den tiden, och jag kan liksom verkligen tänka tillbaka på det nu, att man liksom, man ifrågasatte, eller man hade, hur skulle man? Men det fanns ju typ så, skolans horor, områdets horor.
Exakt, och jag var den.
Ja, men som man inte, som man bara, ja, men det är hon, hon knullar med alla och pratar om sex typ. Och det var liksom,
och det är sjukt att man inte kan känns, jag, inte för att jag säger, man får knulla med många vill, nej, men jag knullade med min pojkvän.
Nej, men exakt.
Och till och med där till hände det.
Ja, men
alltså, så sjukt. Men jag menar, som vi som flickor och deras sexualitet.
Men som en flicka då, eller som en medsyster skulle man, eller så, som en flicka då i den åldern, eller tjej. Alltså, det var ju aldrig att jag tänkte på att så ifrågasatte så här, bara, varför kallar vi henne för hora?
Eller nej, varför kallar ni? Och man hoppade ju på det tåget också, för att man bara, för att man själv inte själv var den.
Exakt, man var ju livrädd för att, det var ju det värsta som kunde hända. Samtidigt
Plus att man själv är lika indoktrinerad de här idéerna om att tjejer inte ska vara frigjorda och att det är någonting negativt.
Men det var det som var det sjuka, ju att, så, att man satt ju i ett limbo mellan att inte absolut, att bli liksom skolans hora var ju det värsta som kunde hända, men att också bli så den tråkiga, och man ville ju fortfarande ha den här sexuella uppmärksamheten, man ville ju, alltså det är det
man
som
ville
är det
bli åtrådd, liksom.
Men man ville ju bli tafsad på. Alltså det var det som var det sjuka. Jag kommer liksom ihåg när man blev jagad i korridorerna på mellan- och högstadiet, och att man bara typ kunde gå förbi killinget och de kanske var upptagna med något annat, så bara, varför tafsar inte ni på mig?
Bara, är inte jag tillräckligt populär?
Är inte jag tillräckligt populär längre? Mm. Men samtidigt så fick det ju inte gå för långt. Alltså det är ju så här, damn if you do, damn if you don't, redan då. Men att man verkligen inte, att jag kan alltså typ skämmas lite för att man bara hoppade på det här horatåget och var så, men vänta, varför är hon en hora?
Nej, men man gick men det ju var på hela den idén. Om man fick höra att Lisa hade sugit av 3 killar i nian, då var det ju...
Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag, nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendium. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort, så att man kan liksom fokusera på sina studier. Mm. Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet, men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så söka stipendier, utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på. Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger, då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb, så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden, utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
Så här.
Då var hon okej. Gud, vilken hora.
Äckligt.
Åh, fy fan, jag mår skit. Kan jag sända en till fråga? Du... I texten så skriver du om att du åker till ett hotell. Och att du vill inte.
Var det med någon du kände?
Ja, typ. Ja. Alltså, ytligt bekant.
Och du vet, då är ni vuxna, eller?
Ja, jag var 18, tror jag.
Ja. Och sen så var det redan då... Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här, för att... ställa frågan, men liksom, har du hörts med honom efteråt? Har du skrivit att folk har hört av sig till dig?
Ja, har någon av de här grabbarna, alltså tror du att de vet vad de har gjort?
När den här texten blev så här viral, så var det ju flera som hörde av sig till mig. En av dem som jag skrev om kontaktade en av mina vänner och sa, jag tror att hon har skrivit om mig. Är det mig hon har skrivit om, och hade panik. Och hon bekräftade att ja, det är ju, hon beskriver ju er relation. Och han bara, var det så här jag var? Åh, herregud, åh, herregud. Och sen var det en annan kille som hade avsett till mig då, som gick i en klass över mig, som skrev att han hade läst det här och att han blev jätteilla berörd och att han minns hur jargongen var i skolan och hur liksom vidriga han och hans kompisar var mot tjejer. Och han sa så här, jag vet inte om jag gjorde någonting mot dig specifikt, mycket möjligt, för jag vet hur jag betedde mig i tonåren. Men jag vill bara be om ursäkt oavsett, för att jag var sån jävla vidrig kille liksom, och att vi spårade varandra hur vi betedde oss, och typ så här tackade för min text och var så här, shit, du har verkligen öppnat liksom, fick mig att minnas tillbaka något som jag har verkligen förträngt liksom. Och det jag märkte genom det här, det var faktiskt en utekväll där jag träffade en av de här killarna.
Efter att den hade blivit publicerad. Mm.
Och det var han då som jag beskrev som kallade mig hora och var
alltså våldsam.
Min bästis liksom. Mm.
Oh, herregud.
Vi träffades ut av en slump. Och jag blev jätteglad att se dem, för det här är också en grej att jag har ju varit vän med alla jag haft relationer med. Jag har liksom alltid behållit folk i mitt liv mer eller mindre. Så att jag har, än idag känner jag kärlek för den här personen.
Det är så jävla sjukt.
Jag vet.
Fast det är inte sjukt, för att nej, det här är så jävla vanligt. Det här är ju alltså att man kan älska sin förtryckare.
Men det är som att jag också känner typ så här, han var också ung, han aldrig gör vi misstag. Alltså det, den där tanken har jag.
Jo, fast han har ju varit med att förstöra ditt alltså din självkänsla.
Och vet du,
jag vet, men det är även
om bara en side note, och även om han också var ung och även om han kanske inte gjorde något, alltså han fattade inte vad han, whatever. Det behöver inte betyda att du behöver tycka om honom för det.
Nej, men det, ja, det är ett problem kanske jag har. Men det som blev intressant den här kvällen var ju att han ville prata om att han läste den här texten. Och försökte typ...
Han kom fram till dig och sa, vi måste snacka.
Men han sa inte så, det kom under kvällen. Ja. Men att han var väldigt så här, var det verkligen så där? Alltså han ville liksom inte riktigt skriva Nej. Under på min beskrivning. Och jag var bara så här, det här var typ 3% av allt du gjorde mot mig som står i den här texten. Och han kunde liksom inte hantera det och sen började han gråta.
Uh-huh.
Han bröt ihop, varpå jag satt och tröstade honom.
Ja, igen.
Igen. Och fick säga till honom att jag inte var arg och alltså, du vet, bekräfta honom ännu en gång. Och det är faktiskt, ja men jag kan säga så här, efter att jag skrev den här texten, ett år efter hände MeToo. Det var supertraumatiskt för mig. För att helt plötsligt, från att jag kände att jag typ var den enda i världen som pratade om sexuella övergrepp, till att alla gjorde det 24/7 i varenda flöde jag var inne i. Det triggade igång så mycket minnen hos mig. Som jag trodde att jag var en person som bara, jag kommer ihåg allt. Jag har bearbetat varenda liten sekund och frekvens i mitt liv. Men det kom upp så många minnen av att läsa andras upplevelser. Att jag blev typ apatisk. Jag hade så mycket panikångest under de här veckorna. Och blev till slut apatisk av ångest och minnen. För att det var bara chockerande för mig att fatta att faktiskt hjärnan förtränger traumatiska minnen. Jag har hört att det är så, men jag trodde inte att det gällde mig.
Mm.
Men det var verkligen för att överleva, exakt. Och efter liksom, jag har varit helt utbränd av det, jag har inte orkat prata om såna här saker efter det. Innan tyckte jag liksom att jag tog en någon så här roll och jag var typ en spokesperson och skrev debattartiklar och jag var liksom jätteengagerad i de här frågorna om sexuellt våld, speciellt i ung ålder i skolan. Och ville liksom börja föreläsa om såna här saker och så, men jag kraschade, alltså jag kunde liksom inte göra det.
Nej, men vilket ansvar, alltså det låter ju helt, alltså hur mycket ska du tåla? Nej, speciellt också när jag tänker på att aldrig går du in, i och med att du är en sån person som då ska ta allting så lätt och hej och hå, och du vet, vadå, jag klarar det här, att du inte sörjer tillräckligt, tycker jag.
Ja. Nej, precis. Det har jag ju aldrig hunnit göra. Det är därför jag typ gråter till här ibland nu. För jag märker ju att det liksom ändå har påverkat
mig. Nej, men alltså, du vet, att få sörja ens... Alltså för det första, hela liksom tonår som har skapat alltså en känsla av självhat hos dig. Att inte få sörja klart det. Ja.
Det blir därför jag är så svårt för det. I terapi när man ska så här, prata med sig själv som barn.
Ja.
Jag har inte klarat av att göra det. För att så här... Nej, men alltså, hon är så trasig. Ja, jag har ju inte liksom jobbat med det här alls. Och det blev viktigt för mig för några månader sedan, så skrev en person till mig som var vän med en av de här killarna. Jag ska läsa vad han skrev. För att, jag hade
alltså liksom, från ingenstans.
Jag hade liksom förträngt allt det här igen och bara glömt liksom, jag går inte runt och tänker på det här, jag orkar inte göra det.
Nej.
I alla fall så får jag det här meddelandet. Det här är en person då jag inte pratat med på 7 år.
Mm.
Han bara, oklart om du minns mig. Det var ju några år sedan. Egentligen kanske det inte spelar någon roll om du minns mig. Det jag vill säga är inte bundet till mig, typ. Jag vet inte vad han menar med det. Så skrev han så här. Du har alltid varit en tjej jag har gillat. Glad, omtänksam och varm. Fylld av kärlek mot din omgivning. Kanske inte lika mycket mot dig själv just då i alla fall. Flera gånger i månaden tänker jag på dig. Oftast med ett rätt mörkt samvete efteråt. När vi hängde så upplevde jag nästan varje gång att du blev illa behandlad. Ord som lät illa. Fysiska ageranden.
Ska jag läsa upp det?
Som var direkt vidriga. Och en jargong mot dig som kan liknas vid mycket. Men absolut inte som en kärleksgest. Upplevelsen var att du blev väldigt utnyttjad. Jag kände det då, men jag förstod det inte. Jag förstår det idag och mår väldigt dåligt över det. Min del i det var nog kanske aldrig fysisk och jag tror inte att jag använde ord mot dig. Tvärtom känner jag att jag ofta försökte få dig trygg med att någon faktiskt såg dig i den här skiten. Idag vet jag ju att jag egentligen varit lika delaktig eftersom att någon ser saker hända inte är någon större trygghet. Agerandet uteblev så att det kom dig till gang när jag ber om ursäkt för det. Jag har följt din resa så länge jag kunnat och har idag en upplevelse av att du är en stark person och inte hamnar i dåtidens dåliga kretsar något mer. Jag bryr mig om dig, jag har alltid gillat dig, men jag borde ha gjort väldigt mycket mer för dig. Och så skriver han då att en väns dotter har blivit sexuellt utnyttjad och att han då började tänka på mig. Fick en stark känsla av att det har hänt dig också. Inte kanske av en närstående i familjen, men ändå av någon i beroende maktposition. Önskar jag fick krama dig och visa dig allt jag försökte göra, men inser att det är mest för min skull. Tror du med all rätt skiter högaktningsfullt i vad en kille som såg men inte gjorde någonting berättar och skriver till dig. Ja, jag och Sandra önskar dig all lycka. Kram.
Vad kände du när du fick det?
Jag bröt ihop. Alltså det var skit. Precis som jag gjorde nu. Jag vet inte varför det där var värre. Det är som att... Ibland har jag också tänkt att jag har fabricerat saker. Alltså att jag har överdrivit historien.
Så det måste göra extremt ont att få det bekräftat.
Från någon som såg det från sidan. Och det var så jävla, det var så jävla jobbigt att få det där meddelandet. För att när den här texten blev viral och sådär, så var det jättemånga som skrev så här, jävla gubbar och män och allt vad det var i så här, trådar på Facebook som var så här: oj, det här låter jävligt osannolikt, varför skulle allt det här hända en och samma person, om det, allt det här hände en och samma person, då kanske det finns en anledning till det. Alltså så här resonerar människor.
Exakt.
Oj, att så här mycket ska hända.
Även kvinnor.
Ja, ja.
Även kvinnor.
Absolut.
Ja. Att man liksom var skyldig till det själv.
Ja.
Och jag menar, så mycket annat i livet så har jag tänkt att men jag kanske har överdrivit. Alltså jag kanske krydda sönder.
Alltså, att ditt minne.
Att jag vill gå in i en offerroll typ. Och att så här, ja men typ, nej men... Jag lägger till att det var en våldtäkt typ. Som att jag har gjort det. Och att jag liksom ibland har tvivlat på mig själv och mina minnen. För att obviously minnen är så diffusa. Och minnen, ja, som jag nämnde innan, att man kan förtränga saker. Då blir det svårt att minnas detaljer. Så när jag fick det här meddelandet av den här killens vän då, så var det som att det var en bekräftelse på att shit, det var du riktigt illa. Och då har han... Alltså då ska ni veta att liksom han såg ju...
Du kommer ihåg honom eller?
Ja, 100%. Han såg ju en del, men mycket som skedde mellan den här killen och mig var ju bara dörren, mellan oss två. Även om väldigt mycket hände inför hans vänner också.
Ja, men det kunde säkert ge honom en indikation på vad det var som också hände.
Vilket typ också var mer förnedrande när jag ser tillbaka. Jag har fler, som även med det här exet, att, så här, att de utnyttjade mig framför folk och deras vänner. Alltså det är verkligen ännu... högre bevis på hur lite man respekterar mig. Det är så här, okej om det sker, okej säger jag nu, inom stängda dörrar när det bara är du och jag, men att du till och med inför andra snubbar så behandlar mycket, mig så här illa, alltså typ slår mig, tar på mig, han tvingade mig också att klä av mig ofta, att jag har liksom stått naken inför alla hans bästa vänner, jag har sagt av honom under en filt när alla satt bredvid och kollade på film. Men, alltså såna här grejer. Jag ville väl inte göra det här, men han fick mig att göra det och jag bara spelade med på hans, för att jag var så kär i den här personen och jag ville bara ha honom, och då gick jag med på allt som innebar att jag fick vara nära honom typ.
Men det jag vill säga till dig och till alla som lyssnar, alltså två saker, och det är dels att när folk skriver såna grejer som att så, det här är så osannolikt att det här skulle ha hänt en och samma person och det här stämmer inte, och hon kryddar, för det första är det så, det tragiska här är att du är typ inte ensam.
Nej.
Alltså det finns tiotusentals såna här historier, och det finns tiotusentals kvinnor som kan bara, allt det här har hänt mig också.
Mm.
Och det är tragiskt, för att man önskar typ att du var den lille som hade otur. Men det är det tyvärr, för så här ser det ut.
Mm. Och, för det andra, och det är därför jag ville berätta om det här, ja, podden. Mm. För men, att folk ska känna att de inte är ensamma.
Och för det andra, både till dig men också alla som lyssnar, som kan vara så, har det här verkligen hänt? Eller överdriver jag? Är att du kan missminnas grejer, alltså missminnas fysiska detaljer om så, det här gick i den här kronologiska ordningen eller i den här andra. Det gör man. Men känslan är alltid rätt.
Mm.
Alltså känslan av obehag, känslan av att du är rädd, av
man
att
går
du,
med på något man inte
av att
vill.
Du går med på någonting du inte vill, eller alla de här känslorna som är förknippade med de här händelserna, de stämmer. Så du behöver inte. Du är inte skyldig att i kronologisk rätt ordning återge grejer. Du är inte skyldig att komma ihåg exakt vad som hände, i vilken situation, när och var och hur. Men känslan har du rätt till, och den stämmer.
Mm.
Och det är det som blir så jävla fittigt när folk är så det var inte
exakt en sån här.
Och det ska du, alltså, och det ska man fan komma ihåg.
Mm.
Att du är inte skyldig att återge en kronologiskt korrekt berättelse som alla ska gå med på. Det spelar ingen roll vad som actually hände. Känslan som du sitter igen med i din kropp räcker.
Vad är det för fel på människorna som ifrågasätter, undrar jag?
Alltså, vad är vi, det alla typ indoktrinerade av samma idéer och Madonna-idealet.
Och det är lättare att acceptera en verklighet där allt det du har fått vara med om är ditt eget fel.
Mm.
Än att acceptera en verklighet där vi lever i en våldtäktskultur.
Mm. Sen vill jag, förhoppningsvis hoppas jag i alla fall, att det typ är att ungdomar idag i högstadieålder har lite mer kunskap,
alltså,
kring samtycke.
Alltså jag tänker redan
sex, men alltså jag tror inte det har hänt jättemycket. Alltså när jag läste det här, för när min mamma läste det här, så var hon så här, men det var ju exakt så här det var när vi gick i skolan. Det var samma när min mamma var unga, så var ingenting händer liksom. Mm.
Ja, men jag tänker på en grej med förskolebarn, alltså dagisbarn, förskolebarn. Att de lär sig att säga, och jag hörde bland många,
stopp
min kropp. Det hade inte vi.
Nej, absolut inte.
Och jag hoppas verkligen att det här blir en mycket större grej. Eller det kanske är det, och jag hoppas att det kan hjälpa någonstans.
Jag tror det är jätteviktigt att man börjar redan där, och verkligen att de gör det med förskolebarn. Det är liksom, mycket läser jag om att, så här, att man inte ska kräva en kram av barn och sånt där. Alltså att, och jag minns ju när man var yngre, att det var så här, kom och ge mig en kram, skulle man krama pappas gamla kompis som var skitäcklig och sitta i hans knä fast man inte ville. Att det är ett tvång på barn att liksom vara kärleksfulla mot andra vuxna.
Ja, men även mot andra barn, för det här stopp-min-kropp ska ju inte bara vara
speciellt, för vuxna är en maktposition, det är inte barn.
Mm.
Och så här, vuxna människor måste också sluta liksom mot barn, bara så här, ge mig en kram, och barnet står så här, bara jo, tränga sig på. Bara där lär man barn att så här, din vilja spelar ingen roll.
Mm.
Jag ska ha rätt till din kropp, även om det bara är en kram.
Och jag tror inte typ så att man är lika avkrävande av en kram mot pojkbarn som man är mot flickbarn.
Nej, exakt.
Det tror jag verkligen inte, utan att veta någonting. Men man kräver ju att bli kramad av den söta lilla flickan.
Mm.
Pojken får göra lite som han vill. Men också typ hela den här, jag kommer ihåg flera tillfällen i skolan, att man var så, att man fick höra av lärare bara, ja men han slår ju dig för att han tycker om dig.
Ja, den där också.
Alltså det hoppas jag verkligen är utraderat.
Ja, men det här, kärlek börjar alltid med bråk.
Exakt. Och sluta med barnbidrag.
Mm.
Alltså, men det är ju typ en början på, alltså, den våldtäktsindoktrineringen som, alltså,
att det är okej att killar visar intresse genom att vara elakt typ,
eller, och att man bara ska ta det.
Ja.
Eller typ att man säger till tjejer att bara så här, ja, men det kommer göra ont när du blir av med oskulden, men du får bara genomlida det.
Mm, perfekt.
Man bara, okej. Men, och en liten, men det här är ju mörkt. Men jag har en kompis som jobbar typ på Stockholm, alltså med skolgrejs i morse, bla bla. Hon var på någon föreläsning där de pratade om hur man ska agera i liksom högstadieklasser och på fritids och sånt när man
som alltså pedagog eller?
Ja, men som pedagog och som det alltså som också som jobbar med barn och ungdomar överhuvudtaget. Och alltså då är det en som jobbar då med barn och ungdomar under den här föreläsningen som är så, men alltså hon sitter ju där med sina urringade tröjor. Ja, killarna blir ju galna. Jag kan ju inte säga till dem att inte bli galna. Och det var typ som att hon då, hon bara, alltså det här, 2018 eller 2019, bara, det sitter alltså en vuxen kvinna som jobbar med barn och ungdomar och för upp det här argumentet.
Nej, men herregud.
I en föreläsningssal med typ 300 personer. Utan, hon tycker det här är så legit.
Jag blev tillsagd av lärare att klä mig lite mindre sexigt.
Ja, för det är ju ditt fel om de ska tafsa på dig.
Det är ditt fel.
Mm. Något som verkligen också, om jag går tillbaka till den här killen som skrev till mig det här meddelandet om att han minns allt som hände. Det fick ju mig, eftersom min reaktion var så stark och på minnet, och med minnet av hur MeToo påverkade mig så starkt, har ju verkligen landat i att jag, alltså för första gången de senaste liksom åren har börjat på riktigt känslomässigt reagera på vad jag har varit med om. Och det har jag inte gjort tidigare i livet, utan jag har verkligen bara tagit det med en klackspark. Så att mitt mål är ju liksom att ta itu med de här traumorna på riktigt via terapi.
Pratar du med din terapeut om det här?
Ja, men vi pratar också om tusen andra saker och jag tänkte att jag kanske... Men det kan jag kanske ta nu. Det var en lyssnare som skrev till oss efter förra veckan att hon har gått igenom olika sorters hjälp på grund av efter hennes erfarenheter kring dåliga erfarenheter kring sex och så vidare. Och vilken hjälp hon har fått. Och jag har ju inte riktigt gått in i liksom ta hjälp för de här sakerna och reda ut de här sakerna. Och jag kan läsa vad hon skrev. Det finns en förening som heter Stora Syster.
Mm.
Som helt enkelt hjälper tjejer, antar jag, som har varit med om olika sexuella övergrepp och kanske våldtäkter och olika sådana typer av trauman helt enkelt. Så den här tjejen då som skrev till oss, hon gick via den här föreningen Stora Syster och fick hjälp där att hitta en terapeut. Alltså typ, det finns då kuratorer och socionomer, skriver hon, som är utbildade inom sexologi och har sexologisk kompetens. Och fått hjälp via dem, att, eller den personen då, att bearbeta hennes sexuella trauman och övergrepp. Och att man då kan få en förståelse för sig själv, få en tryggare anknytning till sig själv i intima och sexuella relationer. Jag bara, okej, det är exakt vad jag behöver.
Mm.
Då skrev hon så här, under terapin uppkom också många saker jag aldrig tänkt på men som tydligt har och fortfarande påverkar min sexuella hälsa. Föreningen Stora Syster erbjuder förutom samtal på deras mottagning även stöd via bland annat chatt, mail och att de kan följa med till polis, vård och behandlingsinsatser och stöd för anhöriga. Mm. Så att den här föreningen verkar ju helt otrolig. Ah, jag har typ knappt ens hört talas om den.
Nej.
Skitviktigt. Hon har också utvecklat vestibulit efter...
Vad är det?
Det är när du får väldigt ont av penetrerande...
Aha. Och det är någonting det är för att, psykologiskt?
Ja, det blir fysiskt.
Okay, men,
det blir som en spänning. Alltså, du får
jätteont. Man kallar det att, man, alltså, att ens vagina har ett trauma.
Ja, exakt så.
Mm.
Och då beskrev hon då att hon har faktiskt gått till en fysioterapeut för att lösa det här. Och det här kände inte jag heller till att man kunde göra. Så jag tänkte läsa vad hon skrev om det. När man hör ordet fysioterapeut så tänker nog de flesta på sjukgymnastik i ett tråkigt gym, vilket det ju är, men icke hela sanningen. Det finns fysioterapeuter inom hela landet som är specialiserade på kvinnors hälsa. Vet att min fysioterapeut även träffade kvinnor med förlossningsskador. Jag fick hjälp med min överspända bäckenbotten som är en av anledningarna till att det är svårt för mig att kunna genomföra en omslutande penetrerande sex. Behandlingen sker helt baserat på vad du som patient är bekväm med. För mig gick behandlingen ut på att fysioterapeuten med ett finger i min vagina tryckte på de muskler som var överspända. Lite samma som om man har spända axlar och en massör, naprapat trycker på de spända musklerna för att man ska lära sig att slappna av där.
Mm.
När jag började där hade jag knappt en aning om vart min bäckenbotten fanns och än mindre hur jag skulle kunna slappna av i mitt underliv och bäckenbotten. Och då har hon också bara skrivit så här, för att hitta en fysioterapeut inom kvinnohälsan i närheten av där du bor, gå in på fysioterapeuterna.se. Välj profession. Hitta fysioterapeuter och välj kvinnors hälsa.
Mm.
Det här tyckte jag var så bra information.
Också typ så självklart när du säger det, att man av stress så får man ju spända axlar. Exakt. Och jag får nackspärr hela tiden och då går jag till någon. Men det är klart att av sexuellt stress så kan man ju bli, och att det är klart att det ska, men varför
vet man inte det
här? Varför vet man inte det här? Men jag tänker kanske att vi på Instagram när det här avsnittet släpps kan lista, för det finns ju länka väldigt många
lite.
Länka lite, alltså väldigt många på 1177 finns det ju samlade länkar.
Mm.
Både på liksom ja, men allt från RFSL stödmottagning till den här stora syster, till kvinnofridslinjen, men också så har de listat en eller två som driver liksom jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, där de har liksom prata på olika språk. Det finns ju ett gäng såna här liksom tjejjourer och så.
Mm. Ja, och jag hittade också en som hette stöd efter övergrepp.se, där de också listar jättemycket organisationer.
Mm. Och du har också börjat prata lite i din terapi om dina varför skrattar du?
Nej, men för att det känns så dumt att ta upp det nu, för att jag har verkligen inte.
Ingenting är dumt.
Inget är dumt. Men just det jag tycker är intressant är att en terapeut kan få en inse saker som man inte ens har tänkt på.
Ja.
Det är det jag tycker är intressant.
Verkligen. Och jag har nog aldrig... Jag kanske har förstått att jag har... Att, nu har jag förstått att sex är knepigt för mig.
Mm.
På grund utav, eller?
Ja, på grund utav oklart fortfarande. Mm. Vet inte varför. Men att jag har liksom, jag tror att jag hela mitt vuxna liv har varit en sån tjej som är så one night stands och har haft sex med mycket, alltså har jag haft sex med mycket olika personer utan att känslomässigt bli involverad. Men att jag nu i terapin för bara typ 2 veckor sedan förstod, eller jag har nog fattat att jag aldrig borde ha haft ett enda one night stand. För att det
borde, men du har kanske insett att du kanske gjorde mycket som du egentligen inte ville.
Exakt.
Alltså spela en roll.
Typ. Exakt. Och att om, och nu först, nu har jag liksom också, vi har liksom öppnat den sexlådan.
Ja.
För att jag beskrev en situation där jag liksom nu inte vill ha sex. Och att jag inte vill bli fysisk med män som är runt mig. Och då sa min terapeut att hon bara, men det är ju förmodligen för att du har använt sex som en form för att distansera dig till riktig intimitet. Och att det har skadat dig.
Mm.
För att...
Ja, men för att du har gjort saker du egentligen inte har velat.
Exakt. Men,
logiskt.
Ja. Och att jag tror att utan... Vi har inte kommit så långt. Nej. För som du säger så pratar man om andra grejer, ja, också. Men det är typ som att... Och det är det som är så fantastiskt med terapi, är ju liksom när man börjar skala den här jävla löken, då faller ju saker av liksom, det blir ju någon sån snöbollseffekt.
Ja.
Så ibland är det ju typ som att man inte behöver, eller jag upplever det som att ibland behöver man inte prata om just det här eller just det här, utan man kanske pratar om något annat och så gör det att den snöboll, alltså den rullar på liksom, nu har man liksom öppnat en låda.
Mm.
Och den det kommer liksom fortsätta rulla och så kommer det in så sidospår som hjälper till att den här, vad ska jag säga, snöbollen blir större.
Exakt.
Och att vissa saker faller på plats utan att man har varit medveten om att de har behövt falla på plats.
Mm.
Och så har väl jag känt just med den sexgrejen, att det här har liksom kommit som ett sidospår. Men som vi nu har förstått är ett, kommer förmodligen bli ett huvudspår.
Ja, alltså, vi har ju tidigare pratat om just det här med one night stands och sånt. Och där jag har sagt att det absolut inte är någonting för mig. För att de 2 gångerna jag haft det så har jag avbrytit. För att jag inte är kär i personen. Eller liksom bara, nej, det här var inte min grej. Men då har ju du, Nadja, sagt tidigare poddavsnitt att så här, jo, men jag gillar att ha sex utan att vara kär. Förstår du vilken liksom i vuxen ålder, bara några månader senare, kunna sitta här och säga att
jag gillar inte det.
Nej, men det går, alltså det skulle känna, alltså jag, det skulle kännas som ett övergrepp för mig nu.
Mm.
Alltså det, jag skulle inte.
Nej.
Det, alltså det skulle inte gå.
Nej,
jag kan inte tänka mig något värre. Men jag kan också bli väldigt väldigt deppig av tanken att jag har spelat den rollen
hela
mitt vuxna liv.
Mm. Jag tror att det är verkligen där du måste, alltså den där rollen som Nadja har gått in i, det är inte bara när det gäller sex.
Nej, nej.
Och att det tror jag verkligen är någonting som du behöver grotta in dig i terapin. Alltså. Terapi, alltså förutom allt annat som vi nämnde här, hjälplinjer och organisationer, terapi guys. Alltså har du möjlighet, gå via vårdcentralen eller om du har råd, gå privat. Alltså det är eller så viktigt.
Mindler.
Mm.
Ja.
Men typ, alltså det finns ju lösningar idag.
Okej. Okay. Ska vi avrunda där eller?
Ja.
Ja.
Men nu efter det här, Cassandra.
Mm.
Nu verkligen, vi har ändå gått in ganska djupt i att du ändå har... Det har du ju förstått tidigare såklart, men kanske inte, vi har inte pratat om det på det här sättet, att det här har skapat vem du är idag. Mm. Alltså sexuella övergrepp och hur du har blivit behandlad när du var liten och var Pamela Anderson när du var 9 liksom. Ja men du vet, det är ju så jävla sjukt. Hur ska man ta sig vidare då? Alltså det är terapi och ändå att du måste få sörja och känna att det här har, att det är en sorg, att det har blivit på det här sättet.
Jag tror jag måste våga möta mig själv som liten.
Mm.
Och få henne att förstå att det inte var hennes fel.
Mm. Ja,
jag tror att det är liksom dit jag måste komma.
Mm.
Men tror du på det nu, att det inte var hennes fel?
Inte riktigt, jag fattar det intellektuellt. Men
inte känslomässigt.
Nej.
I och med att du har varit så spokesperson och haft så lätt att prata om det och skrattat bort din oskuld.
Men vet du, det här är inte samma. Jo, det är lite samma sak. För att jag måste också prata med min lilla jag.
Mm.
Och jag,
alla måste det.
Och jag tror inte heller på när min terapeut säger att kan du förklara för henne att det inte var hennes fel?
Mm.
Och jag tror,
det är jättesvårt.
Jag tror inte alltid på det. Och nu, det är för stort steg, jag är inte där än.
Nej.
Men nu har vi bytt till att vi börjar med att hon får sitta i samma rum som oss.
Mm. Mm. Bara det är skitsvårt.
Ja, hon får vara, vi ser dig.
Mm.
Och du är här. Men jag är inte helt övertygad om att det inte var hennes fel.
Nej.
Men du får vara här.
Gud, det där är verkligen det svåraste i terapin tycker jag.
Mm.
Ja, vi avrundar där.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och som sagt, vi kommer ju att följ oss på Det Skaver podcast på Instagram.
Mm.
Så listar vi hur man kan få hjälp och vem man kan prata med.
Ja.
Mm.
Och såklart om ni har något tips som vi kanske missar, dela det.
Så ja,
vi kan
så dela det vidare. Mm.
Ja, verkligen.
Ja. Tack. Hej.
Puss. Puss.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.